Alleluia.
God kväll. Tack ska ni ha. Det var fint det. Att ni önskade tillbaka till mig. Några stycken av er i alla fall. Ska vi se den här. Ska vi fästa fast lite så nu. Ja, då är vi samlade i Jesu namn. Och det som ni hörde här, att vi har varit ända till Dalarna. Vad hette stället vi var på? Sågmyra, ja. Där har vi haft ett möte idag på förmiddagen och han sjöng och jag predikade och det var ett härligt möte. Och nu är vi samlade i Jesu namn här ikväll, precis som vi var igår. Och Jesus är mitt ibland oss. Jag bara påminner om det jag sa igår, att jag har mina böcker där. Och är du här som inte var med igår, så kan jag berätta att min nya bok som heter Matteva, det är en roman skriven alltså på det sättet att den är dokumentär så tillvida att den här 13-åriga flickan, hon representerar många flickor som har vittnat nere i landet Benin i Västafrika när pappan skulle gifta bort henne. Nästa vecka har vi bröllop. Vem ska gifta sig då? Du ska gifta dig. Och då var det som ett spjut som gick in i 13-åringens innersta och någonting dog där inne. Hon valde att fly dagen före bröllopet. Hamnade i prostitution som många flickor gör när de flyr. Och det här är vanligt förekommande i många länder i världen. Även i Benin, där vi är mycket. I den här boken får du följa den här flickan på hennes långa vandring. I den djupaste misär, den djupaste synd och nöd och orenhet där hon försökte ta sitt liv. Men hon var bevakad dygnet runt så det gick inte. Men Gud hade sin väg med henne. Och sen säger jag inte mer, för då köper ni inte boken, för då vet ni ju redan hur det gick. Den kostar 190 och när ni swishar de pengarna eller får ett inbetalningskort och skickar in det på föreningen Kerygmas bankkonto, då går hela den summan på 190 kronor till det här hemmet. Boken är nämligen redan betald när det gäller produktionskostnader och så. Jag har också en bok här som är skriven av en god vän till oss. Det är Nils Ibstedt. Han har varit missionär i hela sitt vuxna liv i Japan. Han är bibellärare. Mycket duktig sådan och har undervisat i bibelseminarier och liknande sammanhang där borta i Japan. Och han har skrivit ett antal böcker nu på äldre dagar mest. Och nu är han gammal, han är över 90 år och han skriver inga fler böcker nu. Men han har känt en sån glädje i att få stödja det här hemmet Rut och det annat missionsarbete som vi driver. Så han har skänkt flera hundra böcker. Och när vi säljer det och ni sätter in pengarna på kontot där så går det till, också till mission. Och då är det så att den här kostar 190 och alla andra böcker är 150 styck. Och köper du två så får du en gratis. Var inte det ett bra erbjudande då? För så bra böcker, för bra det är de. Jag har ju skrivit dem själv så jag vet ju det. Det där var väl roligt, eller hur? Att man vågar tro på det man gör. Nog sagt om böckerna. Nu ska vi fortsätta vår förkunnelse från igår. Och då opererade vi i Johannes evangeliets 17:e kapitel. Och jag sa igår att hela det här kapitlet är en bön. Och det är Jesus som beder. Han beder just när han har avslutat sitt avskedstal. Och direkt efter så går han med lärjungarna över bäcken Kidron till Getsemane. Och det var den svåraste natten för honom. Och sen är det bara timmar kvar till korsfästelsen. Och minns ni igår när jag sa att en människa som bara har några timmar kvar att leva ber inte om en massa onödiga och ytliga saker. Men en sådan människa ber om det som har kvalitet och livsvärde i sig. Och ingen gång i denna rätt så långa bön ber Jesus om sig själv. Gud, Fader, hjälp mig, det gör så ont när de ska spika fast mig och jag kommer att få ångest och det blir jättekämpigt. Hjälp mig, hjälp mig, hjälp mig. Han bara ber för sina lärjungar som han hade runt omkring sig och för alla de som i framtiden skulle komma till tro genom hans lärjungar. Så du var också involverad. Vad bad han om? Igår pratade vi om ett bönämne som Jesus bad om, nämligen bevara dem. 17 versen. Bevara dem. 15 versen är det. Och han utvecklade, och det sa vi igår, bevara dem från det onda. Bevara dem i ditt namn. Vi hann också med en punkt till igår, nämligen det som är just i den 17. Helga dem. Han bad om det. Han ville ha ett folk som är helgat. Och nu går vi till den tredje punkten som blir den nya för ikväll. Och då ska vi läsa det i 17 kapitlet, den 21 versen. Jag ber att de alla ska vara ett. Och alltså som du, Fader, är i mig och jag är i dig, också de ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett till dem, för att de ska vara ett, lika som vi är ett. Några exempel till finns, det kan räcka så länge. Så det böneämne Jesus har timmarna före sin död, det är att alla de som du, Fader, har gett till mig, de ska vara ett. Det är ett stort böneämne. Och jag bara undrar, kommer Jesus att få bönesvar? Att vara ett kallar en del för ekumenik. Och det kan man nog göra rent språkligt, så är det nog okej. Men ekumenik är inte detsamma som att två kyrkor slår ihop och så blir det en av dem. Det behöver inte vara andlig enhet, det kan vara det. Men det behöver inte vara det nödvändigtvis. Det kan ha många andra praktiska orsaker. Det kan ha orsaker att de har lite dålig ekonomi och nu slår vi ihop så vi hjälps åt, så blir det synergieffekter och så är det mer lite politik i det där än andlig enhet. Men det kan också vara andlig enhet. Jag kan inte döma ut det, självklart inte. Det där med enhet är intressant. Därför att när Jesus tar upp det så är det aldrig pragmatiska frågor av enhet och sånt som jag nu nyss nämnde. Utan han går så djupt och så radikalt så att det är alldeles oerhört radikalt. Så som du, Fader, är i mig och jag är i dig, så ska de vara i oss. Det är andlig enhet. Det handlar om gudsbilden. Det handlar om Fadern och Sonen och även den helige Ande. Även om inte anden omnämns här, så kan du aldrig skapa det utan den livgivande andekraft som anden för med sig. Som för oss till Kristus, som för oss till Fadern och som för oss in i denna andliga enhet. Och innan du tror att två församlingar eller två samfund ska gå ihop och att det är största formen av andlig enhet, så måste du förstå att andlig enhet det är i första hand mellan broder A och syster B. Får du sätta vilka namn du vill där. Och ändå radikalare skulle det kunna vara att andlig enhet, det har bara med mig att göra i relation till Gud. Var det inte det Jesus sa? Så som du, Fader, är i mig och jag är i dig, så ska de, det vill säga varenda en personligen av dem, vara i oss. Så när jag med hela mitt liv och hela min längtan och hela min andliga törst och min hunger och allt som är jag hamnar in i Fadern och in i Sonen, då blir jag ett med hela gudomen och det är andlig enhet. Det är inte att vi tycker lika i en teologisk fråga. Eller att vi har samma åsikt i en verksamhetsinriktad fråga i kyrkan. Eller att vi tycker lika om programutbudet i en församling. Utan det är mycket radikalare än så. Det handlar om min relation till Fadern och till hans son Jesus Kristus. Och djupare än så kan vi inte komma. En del av er kanske vet att jag har mina rötter i norra Dalarna. I Särna är jag född. Men jag har aldrig bott där, men jag är född där. Det är min mammas hembygd. Där var hon uppvuxen. Där fanns mormor och mina mostrar och morbröder och släkten. Och där var jag mycket som barn. På mina skollov så var jag... Jag har ju minnen av att det var hela sommaren jag var där. Men det kanske inte var hela sommaren. Men man kan ju... När man, minnen från barndomstiden kan ju förstoras och förmeras när de är lyckliga och fina. Det kanske var ett par tre veckor eller fyra jag var där. Men jag kände att det var hela sommaren. Men i alla fall... De hade mormor och morfar. Och morfar, han dog ju när jag var ett litet... Men jag minns honom. Men de hade ett litet jordbruk. De hade en häst och... Och de hade lite getter och de hade några kor. Och julgrisen förstås, den får vi inte glömma. Och det där kunde de inte leva av. Så morfar, han fick jobba i skogen och han jobbade på lite vägbyggen. Han tog de jobb som fanns. Och de överlevde och hade ett gott liv. Men på sommaren var de ute i fäboden. Så på försommaren så packade morfar kärran efter hästen med allt det de behövde för sommaren. Och så åkte manfolken med hästen och då var det 1,5 mil till Örovallen som fäboden heter. Mormor och kvinnfolken, de gick med boskapen rätt över skogen. Då var det bara 1 mil för de genade rätt över. Och så möttes de i fäboden och där tillbringade de ett antal sommarveckor. Och det var en fantastisk tid där. Det var ljuvligt helt enkelt. Och jag trivdes så bra på fäboden. Och i Örovallen där så rinner det och rann även då en å rakt genom Örovallen. Det heter Örån. Och där lekte jag. Och ni skulle sett mina barkbåtar. Alltså de var fina verkligen. Alltså. Och vad de seglade ner över vattnet. Fantastiskt ljusigt. Och så försvann de och då gjorde jag en ny barkbåt med segel och alltihop. Och så täljde jag lite videor från ett träd och så en liten rev och en krok och en mask. Och så fick jag fina laxöringar, fick jag lära mig att fiska. Jag hade inga dyrbara fiskeredskap från någon specialbutik där det kostade tusentals kronor. Jag fixade det själv. Och jag simmade i Örån. Det fanns ställen där man kunde simma 3 simtag innan man stötte på en sten. Och då simmade jag tillbaka. Då var det ju 6 simtag och så kunde det bli 12 och 24. Så jag simmade ganska långa sträckor mellan så där snabbt. Det där var min värld, min barndom. Jag har ju rest på andra. Jag har varit på Amazonasfloden och jag har rest med stora båtar. Men även med kanoter in i små bifloder där borta i norra Brasilien. Där jag har varit och predikat ibland. Det var inte något märkvärdigt. Det var inte min flod. Jag var gäst där. Jag såg fantastiska fåglar och jag såg ormar och jag såg alla möjliga fina saker som de visade upp. Där de kom med båtar och visade upp och så skulle de ha betalt för det de visade. Men där var jag bara en gäst och främling. Men i denna simpla lilla Örån, där var jag hemma. Det var mitt. Inte i juridisk och ekonomisk mening, men i någon slags social mening så är den ån min alldeles egen å. Och då börjar jag fundera på, var kommer vattnet ifrån? För jag räknade ut när jag var bara en 8, 9, 10 år att det kommer ju uppifrån och så försvinner det ner. Men då borde det bli tomt när det har försvunnit färdigt. Men det kom nytt vatten hela tiden. Visst var det perioder då det inte var så värst mycket vatten. Om det var torrt och andra perioder på våren så flödade massor med vatten. Men det kom någonstans ifrån. Idag vet jag. Behöver inte fråga. Behöver inte söka på internet. Behöver inte läsa i uppslagsböcker. Jag vet. Att på den östra sidan av fjällmassivet Fulufjället är det stora myrområden. Och där i de där myrarna finns det mycket vatten, fast det syns inte. Det är massvis och tusentals så kallade rännilar. Under mossan, under gräset, under moraset. Du ser dem inte, men de finns där i det fördolda. Och jag tänker mig att en sån där liten rännil rinner där. Och så träffar den en annan rännil och säger: hej, hej du rännil. Vi är väl av samma skrot och korn, kan vi inte slå ihop här lite? Så blir vi en dubbel rännil. Ja, men det gör vi. Och så kör de vidare och så träffar de några till rännilar. Och snart är de ingen rännil. De är en bäck. Och bäcken rinner och träffar en ny bäck, och så är de en stor bäck, och snart så när många bäckar har kommit till varandra, då är de ingen bäck, då är de en å. Och då är det Örån som kommer till vår fäbod. Och när Örån rinner vidare så träffar den en annan å, och de hälsar på varandra och säger: tjenare, vi är väl släkt med varandra på något vis, vi är ju åar båda två, kan inte vi slå var påsar ihop? Och så blir det en större å, och så träffar de en till och en till, och snart så är det en flod. Amen. Fattar ni inte att det här är härligt? Har ni begripit vad ska komma någonstans? Ligger ni lite före mig nu i predikan här? Den här är värre till slut. Och den heter Dalälven. Den heter Västerdalälven. Det är mäktiga saker. Och Västerdalälven, den rinner i sitt majestät ner över där. Och efter många mil så träffar de en annan dalälv som heter Österdalälven. Och de hälsar på varann och säger: hallå där, kan vi slå våra påsar ihop här? Då blir vi dubbelt så stora. Och så söker de sig ner mot det stora, stora, stora havet. Amen. Jag talar om andlig enhet. Jag kan väl gå ner och sätta mig nu, för nu har ni väl fattat. Det bad Jesus om. Fader, jag ber dig nu i slutet av mitt liv. Jag ska snart dö, och detta är viktigt för mig. Alla de som du har gett mig, de måste vara sams. Enade måste de vara. De måste förenas. Inte bara i någon teologisk fråga, att de tycker lika om treenigheten eller lika om dopet eller lika om något annat, det är viktigt. Men det är inte där vi grundar enheten. Enheten grundar vi i att vi möts i Fadern och i Sonen. Och i den heliga enheten så får vi också så småningom en teologisk enhet och en trons enhet, för då växer den fram. Och i de stora floderna bygger vi kraftverk som försörjer hela samhällen med elektricitet. Och som försörjer stora fabriker som har 500 anställda och som gör en massa mer eller mindre nödvändiga eller onödiga prylar som vi går och köper. Och så blir det försörjning och så blir det rullians på hela samhället, därför att vi har byggt ett kraftverk. Men ingen har någonsin fått för sig att bygga ett kraftverk i rännilen, under mossan, på mossmarkerna öster om Fulufjället. För alla vet, det är meningslöst. Men i den andliga enhetens konsekvens finns det något som växer fram av en andens kraft och en andens närvaro som skapar elektricitet och kraft för människor. Men inte det samma som att slå ihop vad som helst. Det är inte det. Inte alls. Utan det är det som sker i Fadern och i Sonen. Och när vi hamnar där i den heliga närvaron på innersidan av Gud, då förlöses någonting av en gemenskap där stolthet och religiösa principer får falla till marken och någonting alldeles underbart nytt får träda fram. Vet ni att det finns såna där rännilar? Ja, det vill säga bönegrupper eller församlingar eller vad det nu är. Som ser sin egen rännil vara så andlig och så viktig som man underkänner alla andra. Här har vi den fulla läran och den fulla sanningen. Och här har vi verkligen hittat rätt. Ni andra borde komma till oss i så fall. Vi kan inte komma till er. Det är att byta ner sig. De bygger aldrig kraftverk. De ser inte vattnet som pulserar förbi som det viktigaste, utan de ser förekomsten av sin egen fromhetskultur som viktigare. Då är det alltså rännilen som sådan man värnar, inte kraften som flödar, som i det stora sammanhanget genererar elektricitet. Nu säger någon, nu kommer det snart en punkt om att vi ska slå ihop alla församlingar i hela länet här. Då kan det bli väckelse. Jag säger inte det. Absolut inte. Jag skulle nog tycka det var helt galet och fel. För det handlar inte om det. Det handlar om att du som enskild troende, om du heter Pettersson eller Karlsson eller vad du nu heter, du måste bli enig med Gud. Andlig enhet börjar där. När du hamnar in i den enhet som har med Fadern och Sonen att göra, då kommer du att enas med Gud när det gäller hans ande och hans vilja med ditt liv, så att du kapitulerar inför Gud. Och så kan du ha varit frälst i 10, 20, 30 år. Jag bryr mig inte om hur länge du har varit frälst. Men du måste komma till en punkt där din tro och din frälsning blir så till ett med Gud, så att du lägger ner egen prestige. Det är startskottet till andens enhet. Börjar alltid på det personliga planet. Och det är därför som Bibeln säger att äktenskapet är den miljö och det sammanhang av andlig enhet som är så total. Så Bibeln säger att när man gifter sig blir man ett kött. Man kan inte bli. Det finns ingen radikalare än det. Vad skulle det vara? Vi kommer som två kött och så blir vi ett kött. Det är två rännilar som möts, eller hur? Och det där kan ju bli hur stort som helst om det bara får växa in i Gud. När ditt äktenskap växer in i Gud och i Fadern och Sonen, då blir det ett äktenskap som är bara så litet. Det är de där rännilarna, ingenting mer i dig själv. Men det växer så det blir ett kraftverk, så att du kan förmedla någonting till människorna runt omkring dig. Det är andlig enhet. Om inte jag säger amen på den punkten nu, då blir det inget mer. Och det andra var viktigt också, så jag säger inget mer om det nu. Men nu har ni väl förstått andlig enhet i alla fall. Nästa punkt som Jesus ber om timmarna innan sin korsfästelse, det är att han säger: sänd dem. Så som du, Fader, sände mig, så sänder jag dem. Det ber han om. Och det är också så där otroligt radikalt. Väldigt radikalt. För han säger: så som du, Fader, sände mig, så sänder jag dem. Då måste vi lära oss, vad var det för kriterier för Faderns sändande av Sonen? Och det kan du ta med dig som hemläxa. Nästa gång jag kommer hit blir det skriftligt förhör. Men det har jag glömt då, så du kan känna dig helt lugn. Men du kan fundera på det. Ett sådant kriterium, det är definitivt kärleken. Så älskade Gud världen att han sände honom. Kärleken till världen och till mänskligheten och för övrigt hela skapelsen som Gud hade skapat, som nu hade kommit in under förgängelsens förfärliga ok. Han älskade sin skapelse, mänskligheten och skapelsen, så mycket att han sände Jesus. Och när han sänder dig, så är det för kärlekens skull. Han sänder dig i kärlek. Och därför måste församlingen präglas av kärlek. Vi måste präglas av den kärlek som har ett sändande i sig, inneboende i själva kallelsen. Så finns ett sändande i världen. Och därför en missionär måste sändas. En apostel ska sändas. En profet ska sändas in i sina sammanhang, etc. Det ligger i själva kallelsen att någon sänder dig in i en bönetjänst. Skickar in dig i ett vittnesbördet sammanhang. Låter dig vandra in i din pastors tjänst eller vad det nu är för någonting. Du är sänd av Gud. Så var det för Johannes döparen. Det heter om honom. En man uppträdde. Sänd av Gud. Inte av religionen. Inte ens av någon församling. Men av Gud. Och jag kan berätta för er, här vittnar ju, det är så härligt, det blir mycket härliga vittnesbörd här i era möten. Och jag kan väl också få vittna lite då, eller hur va? Jag anser att jag är sänd av Gud. Ja, ni ser förvånade ut, men det är sant alltså. Jag är det. För när jag var 15 år ungefär, då började jag förstå och ana att jag var sänd av Gud. Du vet, innan jag var 15 år, då visste jag allt om min framtid. Jag visste vad jag skulle bli när jag var stor. Jag visste vilka skolor jag skulle gå på. Jag hade full koll på allting. Jag hade superkoll på hela mitt liv och min framtid. Men mellan 15 och 17, det räknar jag ut att det är 2 år. Så var det som att min vision och min absoluta övertygelse, den avtog och så kom det något annat istället. Så snart var det bara 90% kvar och så kom det något på 10%. Och sen var det snart 60% och då var det 40%. Snart var det 50-50. Det var något annat som kom och det var kallelsen. Gud skulle sända mig. Och när jag var 17, då var det 0 här på mina egna. Och då var det 100 på det som förde mig till bibelskolan. Och på den vägen är det fortfarande. Jesus bad, Fader, alla de som du har gett mig, alla de ska sändas. Ja, men det är väl bara missionärer och sådana här proffs. Du, Gud har ett sändande för varje troende och nu måste Jesus få bönesvar någon gång. Och det betyder inte att han sänder det till Afrika, det är inte absolut, det är bara några få som får sådana kallelser. Men han kanske sänder någon in i en fördjupad bönetjänst. I en profetisk tjänst. I en kallelse att göra det som inte jag kan veta, som jag inte kan säga här, men som du måste ta reda på. Jag har ibland arbetat med medlemsutveckling. Då sitter jag med kristna människor i samtal för att försöka hjälpa till en andlig utveckling. Har jag prövat på några ställen, faktiskt med stor framgång. Det går så till att vi sitter i varsin fåtölj och det får inte vara på kyrkans kontor. För där är det datamaskiner och där är det skrivare och permar och allt möjligt. Det är ingen bra miljö för utvecklingssamtal. För det andas bara administration. Men mitt bibliotek i mitt hus, det är perfekt. Där är det böcker runt om i alla hörn. Och så är det 2 sköna fåtöljer. Där sitter vi. Hur mår du då? Jo, tack, bara bra. Nej, inte så ytligt. Hur mår du på riktigt? Där börjar vi. Så satt en medelålders kvinna där i ett sånt samtal. Vad har du för kallelse? Jag har ingen kallelse. En härlig kvinna i församlingen. Jag kände henne lite en del och visste att hon var mycket aktiv och var med på det mesta som rörde sig i den kyrka där hon bodde och tillhörde. Ja, men du har väl någon kallelse? Nej, jag bara hjälper till där det behövs. Så då förstod jag, jag lägger ner den frågan men jag ska återkomma till den om en kvart. Så pratar vi om annat. Då ställde jag frågan på ett annat sätt. Vad är det du önskar? Vad vill du? Vad skulle du helst vilja göra om du skulle få välja alldeles fritt? Ja, men det vet jag, sa hon. Jag skulle vilja vara diakonissa. Tänk dig att få hälsa på gamla och sjuka och hjälpa dem med några praktiska saker och så kanske få be för dem och gå något ärende och hjälpa till. Och, ja, men det skulle vara fantastiskt. Men varför sa du inte det för en kvart sen då? Jag frågade ju vad du har för kallelse. Du sa inte att du hade någon. Och nu sitter du här en kvart senare och berättar din kallelse. Ja, men det är väl ingen kallelse, du frågar ju bara vad jag önskade. Du visade därmed det som ligger på ditt hjärta men som ännu inte är förlöst. Sänd i världen. Och vet ni, när jag var 9 år ungefär, då var jag uppe i Särna hos mormor. Och då steg jag in på Konsum och bad att få en papplåda. Ja, du får gå ut på lagret och ta en, det finns många att välja på, sa de där. Och jag valde en som var ungefär så här lång och så här bred och så här djup. Och så, den här vill jag ha. Ja, den får du ta. Och så tog jag den och gick, det var väl i alla fall någon kilometer eller mer upp till mormor i en uppförsbacke. Och mormor frågade, vad ska jag ha den där till? Jag ska göra en bil av den här. Det ska vara en amerikansk bil, en Buick. Eller en Buick. Av 1954 års modell, för det visste jag att det skulle vara. Men mormor fattade ingenting av sånt. För då var det den första gången det var V8-motor i de där. Det kanske du vet, men jag vet i alla fall. För det där är, det känner jag till, så det. Och jag gjorde den så att jag fick låna en sax av mormor. Och så klippte jag ut vindrutan fram där på gaveln på kartongen. Och bak ett lite mindre fönster, för det var så på bilarna då. Och under bakfönstret klistrade jag på en skokartong. Det var bagageluckan som gick ut, så det vet ni väl att det är så på bilarna. Och på fristen som blev där under vindrutan fram, där ritade jag oljetrycksmätare. Och knappar man skulle trycka på för vindrutetorkar och lite av varje. Och så hastighetsmätare. Och kan ni tänka er, den gick ända till 230 km i timmen. Det var en riktigt rejäl bil, kan jag säga. Och så V8-motor. Och när den var färdig, förstår du, då satte jag den på huvudet och höll på kanterna så där. Och så startade jag motorn. Och vilket ljud. Ni vet väl hur det låter på en sån där V8. Fantastiskt. Så körde jag på mormors gårdstun. För mormor hade gått till matkällaren. Där blev det som en liten stig. Och till veboden en annan stig. Och till utedasset var det nästan ingen stig kvar. För nu hade de fått modernt inomhustoalett. Men det märktes att någon hade gått där förr i tiden. Och så till förrådet och lite annat. Och på de där stigarna körde jag med min Buick. Och när jag tog kurvor så tjöt i däcken så fort gick det. Jag var 9 år och lekte. Och ibland tog jag långa turer in i skogen. Det var fina stigar och jag körde där. Och en sån tur, då kände jag, nu är jag en resande evangelist. Som är ute med evangelium. Jag ska predika i kampanjer nu. Och då kände jag efter en stund när jag körde omkring med min bil där och tittade ut genom framrutan, att jag har en sångarevangelist med mig också. För det skulle framgångsrika evangelister ha på den tiden. En sångarevangelist skulle man ha. Och jag tog den bästa av alla. Min, han hette Einar Ekberg, och han var med mig i bilen där. Han var det. Han var med mig. Det var en lek. Men du ska komma ihåg en sak, att leken i det fallet, den gick över till livslevande allvar. Och vi hade kampanjer. Han sjöng och jag predikade. Och den största kampanjen vi hade, det var bakom fjöset. Vet ni vad ett fjös är? Det vet de inte i södra Sverige. Det måste man förklara. De fattar ju ingenting där nere. Men bakom fjöset, förstår du, mormors fjös, där hade vi den största kampanjen. Och jag parkerade Bjucken efter mormors vägg där vid fjöset. Och jag sa till broder Einar, nu ska vi ha vår största kampanj. Ser du vilken stor läktare där, sa till honom. Det är ju tusentals människor, fattar du? Nu ska vi ge dem evangelium. Och den där stora läktaren, det var Dynghögen, som jag tyckte var en sån där läktare. Och jag sa till Einar, nu får du börja sjunga så ska jag predika sen. Och han sjöng, förstår du. Åh, vad fint han sjöng. Spärras din väg utav hinder så väldiga. Och utav berg som där skyhöga stå. Räkna med Gud till han gör det omöjliga. Han gör vad människor icke förmå. Så sjöng han. Och sen predikade jag. Alla här behöver Jesus. Jag predikade för dem och så inbjöd jag dem och kom ner där i skaror och sa till Einar, nu måste vi be för dem så de blir frälsta. Så satte vi oss i bilen, vet, och så sa jag till Einar, det här var fantastiskt. Nu är Gud med oss. Det är stora ting som sker. Jesus bad sänd dem. Jag lekte den när jag var 9 år. Men jag vet idag att när jag stod och predikade framför dynghögen som var läktaren med skaror av människor i min lek, så var det Guds riktiga, verkliga helige ande som kom över mig. Det visste jag inte då, men det vet jag idag. Och jag har varit med om det flera gånger. När jag har stått i stora kampanjer, inte minst i Afrika, på fotbollsarenor och predikat till de stora skarorna. Att jag har sagt amen och bett för människor till frälsning, kanske väldigt många. Det har handlat om hundratals ibland och totalt flera tusen totalt. Så jag har lämnat mycket och gått till min stol och då har jag sagt till mig själv: det här har jag varit med om förr. Bakom mormors fjös. Sänd i världen. När jag säger att Gud ska sända er till världen, så ska inte alla här åka till Afrika eller andra världsdelar. Det är inte det jag tror. Utan nu är Sverige det största missionsfältet. Och jag har en absolut känsla för egen del, för jag har rest i många länder. Predikat i massor med städer runt om i världen, det har jag gjort. Men jag drar ner på det väldigt mycket nu. Och bara nu i vinter har jag ställt in 2 resor, en till Afrika och en till Sydamerika. För jag känner att jag ska vara i Sverige. Och det var märkligt med en resa till Argentina som jag skulle till nu här i vår. Eller sen vintern. Att när vi vaknade så sa Ann-Britt till mig: jag har varit vaken i natt och jag känner sån oro att du ska åka till Argentina. Jag vet inte vad det är. Du har ju varit där så många gånger, men jag har en oro. Och efter en stund fick jag säga till henne: men det är dråpligt vad du säger, för jag har gått i flera dagar och varit orolig. Jag ska nog inte åka dit. Fast jag var lockad. Det var en fantastisk sak. Jag skulle tala i en fantastisk pastorskonferens för indianpastorer. Det hade jag varit förr. Det skulle jag vilja göra en gång till. Så tar jag kontakt med den missionären som skulle vara min tolk. Och en fantastisk kvinnlig missionär som har stor respekt för andligt. Så svarar hon: det är så konstigt, Ove, att jag har sett fram emot detta. Jag har sett fram emot att du ska komma. Men sista dagarna har jag haft en sån oro. Så jag har varit beredd att ringa till dig att vi ställer in alltihop. Men jag har inte haft modet att göra det. Jag har lämnat det i Guds hand. Då har vi 3 vittnes utsago att detta ska vi inte göra. Kanske Gud beskyddade mig från någonting. Eller kanske han visar mig att nu är det Sverige som är det största missionsfältet. Och då har vi ett land där jag måste få vara ärlig mot er, att de flesta församlingar vill inte ha några besök. Vill inte ha möten, vill inte ha väckelseserier. De flesta frikyrkoförsamlingar tackar nej till det idag. Några få vill vara med på det. Så det är en speciell konstig situation. Men från Guds sida har han inte dragit tillbaka kallelsen. Sänd i världen. Då måste han också öppna dörrar. Kanske det blir så. Jag går mot avslutningen. Vi skulle kunna tala om lärjungaskap som han ber om. Lär dem. Jag har gett dem ditt ord. De har tagit emot det. De har förstått. Men vi hinner inte det. Jag går vidare till slutet av kapitlet som är något alldeles otroligt starkt. Och det är med stor respekt och ödmjukhet jag nalkas det bönämne som vi nu ska ta upp. Från 24. Fader, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig. Så att de får se min härlighet. som du har gett mig, eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd. Rättfärdige fader, världen har inte lärt känna dig, men jag känner dig. Och de vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem, och jag skall göra det känt, för att den kärlek som du har älskat mig med skall vara i dem och jag i dem. Det här är så gripande så det är helt otroligt. Här beder Jesus den bön som teologerna från 1500-talet och framåt, alltså från reformationen kan man säga, och framåt har kallat för Jesu överste prästerliga bön. Det är prästen Jesus som ber för sitt folk. Så säger han till fadern: Fader, jag vill att alla de här som jag ber för nu ska komma hem till himlen en dag. För där jag är, där måste de också vara. Varför ville han ha hem oss till himlen? Var det för att vi ska spela harpa i himlen alla? Hur det blir med den saken vet jag inte. Men jag tänker inte fara till himlen bara för harpospel. Men det vore väl underbart, jag som inte ens kan spela gitarr. Eller gå på Guldgata som en del tror. Men han säger det ju. Jag vill att de kommer hem till himlen där jag ska vara och där de ska vara. För att jag ska visa dem någonting. Visa dem någonting. Jag måste få visa dem det, fader i himlen. Jag måste få visa dem, för då måste de komma dit. Annars kan jag inte visa dem. Vad är det han ska visa oss? Sin härlighet. Himlen är en fråga om härlighet. Och jag har hört det genom alla år. Jag har varit församlingspastor. Så har någon i församlingen dött, en syster eller broder. Och de säger, broder Karlsson eller broder Svensson eller syster Johansson eller vad de heter har gått i härligheten. Var har de då tagit vägen? Var har de tagit vägen? Ordet härlighet kommer av grekiskans doxa. Och vill du hellre läsa hebreiska så är det kavod. Båda de orden betyder exakt samma sak. Det är två språk, två ord, men har precis samma översättning. Och det är två linjer i förståelsen av de båda orden. Den första linjen har ord som skönhet, ljuvlighet, harmoni, ordning. Och den andra linjen har ord som makt, herravälde, herradöme. Och det går på begreppet Guds rike. Och när du blandar eller snarare flätar samman de båda ordlinjerna, då får du begreppet härlighet. Vilket betyder för mig att Jesus säger i sin bön: Fader, jag ber för alla de som du har gett mig för att jag ska få visa dem. Jag måste få visa dem i himlen din skönhet, din ljuvlighet, himmelska harmonier, himmelsk ordning, himmelsk makt. Jag vill visa dem det. Halleluja. Det ber han om. Och den som inte förstår det och inte längtar efter detta är allt för hårt bunden vid en materialistisk värld som inte har någon härlighet. Kan du tänka dig detta, att när Jesus frestas i öknen efter 40 dagars fasta, så kommer djävulen, den där fulingen. Han är hopplös. Bara mot allt gott. Så kommer han för att lura Jesus och säger han: om du faller ner och tillbeder mig. Han är för påflugen, alltså för hemsk. Säg så till Jesus: om du faller ner och tillbeder mig, då ska jag ge dig alla riken i hela världen och deras härlighet. Världens härlighet. Möjligen var det så att Jesus frestades att välja en annan typ av härlighet än doxan och kavod. Bibeln lär nämligen att han var frestad i allt utan synd. Kunde det varit så? Men han vann seger. För honom var det bara den gudomliga härligheten som gällde. Och han trampade den världsliga härligheten under sina fötter. Den gällde inte för Jesus. Han vann seger över det. Jordens riken har sin härlighet. Världen har sin härlighet. Men den kan aldrig nå fram till Guds himmel. Där är bara Guds doxa, Guds kavod som når fram dit. Halleluja. Och nu min kära vän som lyssnar, så är kallelsegåvan här ikväll, det är att välja typ av härlighet. Du väljer. Antingen väljer du världens härlighet, den här materialistiska härligheten, eller du väljer någon religiös härlighet av något slag, eller någon annan typ av härlighet som för dig på villospår, eller också väljer du den härlighet som Jesus ber om att han ska få visa dig i himlen. Och då ska du höra nu att den härlighet som han ska visa dig i himlen kommer han redan här på jorden att visa dig, i alla fall en del av den. Kanske inte dess himmelska fulla drag, men tillräckligt mycket som din jordiska kropp kan klara av. För när han gjorde sitt första under i Kana i Galileen, då han förvandlade vatten till vin, uppenbarade han sin härlighet. Är ni vänner intresserade av Guds härlighet? Vill ni ha den? Får ni välja den? Det är något man väljer. Och väljer man den, så väljer man bort någon annan härlighet. Måste välja på det sättet att du väljer bort, och så väljer du till det som är från Gud. Jag tycker det är också gripande med Israels barn, hur de vandrade från Egypten till landet som flöt av mjölk och honung. Löfteslandet. Och först ville ju inte fara och släppa dem, men till slut så gick han ju med på det. Så hela nationen, alla dessa hebreer, började sin vandring. Och då ångrar han sig. När de hade gått några dagsresor var det väl, vill jag minnas. Så han skickar iväg sina soldater och krigare för att ta hem dem igen. Beväpnade till tänderna. Och nu hade de nått ända fram till döda havet, Röda havet. Och där står de. De kom ingenstans. Det var bara detta hav som låg framför. Och deras pastor, stackars pastor, medlemmarna klagade på honom. Hur kunde du ta hit oss? Det vore väl bättre vi hade dött i Egypten eller behövt traska ända hit. Och nu kommer de och tar oss med vapen. Det är ju hemskt det här. Stackars predikanter och pastorer, de får lida mycket svårigheter när det blir trångt. Men du vet att Gud är mycket speciell. För han skulle leda det folket i 40 år. Och då borde han ha gett dem en GPS. Det är en sån där man trycker in en adress på, så trycker på en knapp. Och så är det en trevlig dam som säger, ta åt höger, ta åt vänster, kör rakt fram. Och så hittar man rätt adress. Men en sån fick de inte. Men istället satte han ett moln på skyn. Är inte Gud speciell? Ett moln. Och i molnet fanns Gud. Ja, han fanns i en buske en gång när han talade, så Gud kan ha olika utgångspunkter för sitt beskydd och sitt tal till oss. Och så heter det i alla fall indirekt att härligheten fanns. För när det där molnet sänkte sig ner över tabernaklet sen, så var det Guds härlighet som uppenbarade sig. Men nu när de står där vid Röda havet och de visste att egyptiska krigare kommer och de var oroliga, då är det som att det här molnet som låg framför dem, det reste sig upp. Och då tänkte de, men ska vi gå nu? Det är ju vatten, vi kommer ju inte över här. Men molnet gick bakåt. Och där den sista hebreen var i hela folkhopen, så sänker sig molnet ner där. Så kommer krigarna från Egypten. Och de ser ett moln. Har ni sett ett moln? Det är väl inga problem för oss. Vi krossar väl igenom molnet och så tar vi dem där bakom. Men när de kom fram till molnet, så tog det stopp. Det gick inte att forcera. Därför att Guds härlighet fanns i molnet. Då lär jag mig följande. Att det som Jesus vill visa sina lärjungar i himlen en dag det som är högsta prioritet för honom att visa oss, nämligen den gudomliga härligheten. Den beskyddade Israels barn från främmande makt. Beskyddade dem. Och vill du, min kära vän, och den församling du tillhör och din familj som är din och dina sammanhang, få ett andligt beskydd, så är det härligheten från Gud som beskyddar dig. Amen. Och så hade de en sån fantastisk, jag kallar Mose för deras pastor, för han var väl det i någon mening, va? Eller hur? Va? Han hade en stav hade han, och så sträckte han ut staven över havet, och han den andra som inte han hade någon stav i, både, han sträckte ut dem båda. Och när han gjorde det, då reste sig molnet där bakom och gick framför dem, och i samma ögonblick så var det en banad väg genom havet. Det är underbart. Det är ju fantastiskt vad Gud gör, eller hur, va? Och då sa soldaten, kolla, nu är det en väg. Vi kör samma väg och tar dem där ute. Vi ska ha dem för fara och ha sänt oss till denna uppgift. Och när de var mitt i det här så fanns Gud i molnet och tittade ner på dem. Och jag tycker det är en fantastisk berättelse. Och när Gud såg dem så räckte att han tittade på dem, så föll alla hjul av deras vagnar. Hade de inga hjul på vagnarna? Ja, Gud, håll med att han är speciell. Gud, vilken krigföring. Bara titta på dem, det räcker. Han tittar på dem bara, det räcker. Och så drunknar de allihop där medan Guds folk kom lyckliga över. Och när de var över, då sträckte han ut haven igen. Och då blev havet så där vanligt igen, som det ska vara. Beskyddade. I Jesu Kristi namn. Vi alla här behöver beskydd. Och du får inte söka beskyddet i New Age. Kan inte söka beskyddet i avgudar eller någonting annat konstigt. Utan Guds härlighet beskyddar dig. Och lev med det. För det är det Jesus vill visa dig. Jag vill visa dem min härlighet i himlen. Och redan här på jorden finns det många exempel nu på hur härligheten har beskyddat folket. För det andra, härligheten ledsagade dem i 40 år. Varje dag. Så när molnet stannade, så stannade folket. Och eftersom härligheten betyder ordning, så hade de en disciplinär ordning varje gång molnet stannade. För då byggde de upp sitt medhavda gudstjänsthus som kallas tabernakel. Och även uppenbarelsetält, för där skulle Gud uppenbara sig. Och så fick inte folket bygga sina hyddor hur som helst runt där, för det var ordning. De visste, min stam, den ska vara till öster eller väster eller norr eller söder. Det visste de precis, så de underordnade sig Guds ordningar när de byggde sin stad runt omkring uppenbarelsetältet. Och då hände det underbara. Att molnet istället för att leda dem framåt gång på gång sänkte sig ner över uppenbarelsetältet. Och då fylldes uppenbarelsetältet av Guds härlighet. Och tjänstgörande präster kunde inte utföra jobbet. De blev åskådare till vad Gud gjorde. Fader, jag vill att när jag kommer hem till himlen, dit alla de här ska komma, så vill jag visa dem. Jag vill visa dem. Samma härlighet förstås som uppenbarades i tabernaklet när prästerna blev åskådare. Och vet ni att jag har blivit åskådare några gånger? Jag har blivit det. Jag önskar att jag skulle få bli det varenda möte jag predikar. Guds ande kommer så starkt så att jag har inga ord. Jag har berättat om det. Ni kanske har hört mig berätta om det. Jag har skrivit i någon bok. Ni kanske har läst det, men det tål att ta sig en gång till, och jag ska ta det i en kort variant. Det jag tänker på, det skedde i Ecuador i Sydamerika. Jag blev inbjuden av den ekumeniska pastorskonferensen. Det är 200 pastorer. Det var från alla möjliga kyrkor där i den stora huvudstaden. Evangeliska kyrkor alltså. Och de ville jag skulle komma, och jag kom, och jag var väl där någon vecka eller vad det var. Det var en otrolig konferens. Guds ande var så nära. Och efteråt så kommer en man fram till mig och ville prata. Mitt namn är Louise Esteven, sa han. Jag är pastor i en stor kyrka här i ett område som heter Elbatan. Och kyrkan heter samma, nämligen Elbatan-kyrkan. Och vi är inga pingstvänner eller karismatiska, men vi är en evangelisk kyrka. Och jag tillhör det här pastorsförbundet som har inbjudit dig. Men jag går aldrig på våra möten när pingstvänner talar, så. Eller karismatiker, för jag tror inte på sånt. Men jag gjorde ett undantag med dig. För du har ju varit här förr i landet och jag har ju hört om dina möten och dina pastorskonferenser. Så jag ville komma och bilda min egen uppfattning om dig, sa han. Han bara, då kollade mig alltså. Och nu har jag suttit här i några dagar och jag är djupt berörd. Jag vill att du kommer till Elbatan-kyrkan på måndag morgon. Ta med dig din fru och din tolk och så får vi träffas. De bjöd på frukost och pastorerna var där, flera stycken, och diakoner och expeditionspersonal. Det är en stor kyrka, så det var en hel stab som kom och var med där. Så guidade han oss i kyrkan och så säger han: vi pastorer här i Elbatan-kyrkan har ropat till Gud och bett till Jesus i långa tider om att vi behöver något nytt. Men vi har allt vad vi behöver. Det här är en, kanske inte en överklasskyrka, men ett mellanklasskyrka med två plustecken, för att här har folk det bra ställt. Vi har aldrig ekonomiska problem. Vi har allt vad vi behöver. Fantastiska körer och så rabblar upp allt vad de hade. Och ändå är det något som fattas. Men vi vet inte vad det är. Men broder Ove, sa han, när jag har suttit på din pastorskonferens här, så har jag känt att Gud har sagt till mig: du kanske vet vad som fattas och du kan hjälpa oss. Och då inbjuder jag dig att komma hit och predika en hel vecka så fort du kan för din agenda och ditt program. Och då tänkte jag, nu är det något stort på gång. Först varnar han sina medlemmar för pingstpredikanter och pingstförsamlingar. Gå aldrig dit, hade han sagt. Och så inbjuder han en pingstpredikant. Då är det väl hoppfullt. Efter, om det var ett halvår eller mer, jag minns inte exakt, men vi kom dit. Och då hade Ann-Britt och jag tagit med oss ett tiotal bedjare, för vi ville ha ett bönestöd. Första kvällen satt de där längst fram, det var i ett par bänkrader. Och så gick den här pastorn fram och han var väldigt fåordig. Och han sa: vi hälsar er alla välkomna, välkommen till pastor Linderskär och hans svenska team. Välkomna, amen. Så gick han och satte sig. Jag märkte att han var orolig. Jag tänkte, han har ångrat sig nu. Han ville nog inte, han har fått kritik kanske. Det var vad jag tänkte. Han hade ett kroppsspråk som gav de signalerna till mig. Men, och så satt han sin 7-8 bänkrader ner. Och så står jag där och predikar och så kommer jag mot avslutningen av min predikar. Och tänk, för man kan tänka mycket under en predikan. En predikant är inte en robot, fattar, utan vi kan tänka mycket medan vi predikar. Kommunicera med Gud också. Nu ska jag bjuda fram alla som vill bli andedöpta. Men så tänkte jag, nej, det är ovisligt. Det kan jag inte göra första kvällen, för de är varnade för pingstupplevelser och sånt. Så att det blir bara att plocka omogen frukt. Jag väntar ett par kvällar. Och medan jag står så där och predikar och samtidigt tänker så där, då hör jag mig själv säga, medan jag hytter med näven mot dem: alla ni som vill bli andedöpta, kom fram och ställ er här nu i Jesu namn. Och då vart jag orolig. Jag tänkte, vad är det jag säger? Vad är det jag ställer till med? Men jag tänkte samtidigt, det är ingen risk, ingen kommer fram, för att de är ju så varnade för pingstvänner. Det kanske är några pingstvänner som har gått vilse till en annan kyrka och kommer och vill bli lite förnyade. Då får vi be för dem. Men vet ni vad som hände? Folk sprang fram. Det blev fullt från vägg till vägg i denna stora kyrka, som var betydligt större än eran, kan jag säga här. Och då vart jag orolig. Jag tänkte, tänk om ingen blir andedöpt. Min trovärdighet är körd i botten för hela kampanjen. Så jag sa till Gud att jag säger inte ett ord till. Jag ska stå kvar i predikstolen så ingen annan predikant eller pastor kommer fram och förstör någonting. För predikanter kan förstöra mycket. I sådana där heliga stunder går de fram och pålyser någon möte nästa vecka. Eller berättar någon anekdot från 60-talet. Eller repeterar predikan om de inte har något annat att säga. För något ska de då fram och säga. Så jag gjorde mig ändå större än vad jag är på bredden och jag tog hela platsen och utrymmet och vaktade talarstolens mikrofon. medan jag var alldeles tyst. Kan ni tänka er då, det står minst 100 människor, förmodligen mer, som står där och vill bli andedöpta. Och de har blivit varnade för andedopet och nu står de där. Och jag säger inte ett ord. För jag kände Gud, det är bara du som kan åstadkomma någonting här. Mina ord betyder ingenting just nu. Och alldeles tyst. Vad konstigt. Då kommer Guds ande över en man som stod en meter framför mig. Svart kostym, vit skjorta, slips. Han kom direkt från sitt kontor. Han kanske var advokat eller läkare eller framgångsrik businessman eller någonting sånt där. Det var ju sånt folk i den där kyrkan. Jag ser hur han sträcker sina händer. Hur han börjar gråta. Hur han talar ett annat språk än spanska. Jag ser att han kan inte falla bakåt eller framåt eller åt höger eller vänster. För där står det församlingsmedlemmar. Det är trångt för den stackaren. Så han faller rätt ner. Hur kan man falla rätt ner? Jag såg i alla fall att ansiktet försvann. Och så försvann armarna och så försvann händerna och naglarna. Och allt bara åkte rätt ner så där. Och jag sa, tack Gud att du har påbynt ett arbete nu här ikväll. Och en man där och en där. Jag vet, det var tre män som blev andedöpta. Sen var det tyst. Och där stod jag och var tyst. Sa Gud, fortsätt. Amen. Fullfölj Gud. Och då skedde miraklet som jag aldrig har varit med om för någon enda gång. Varken förr eller senare. Det var som en bölja, som en flod. Det var som en närvaro som startade vid den väggen på den sidan. Och de som stod längst bort där blev andedöpta. Förmodligen inte alla, men väldigt många. Och så var det, ni vet sådana här dominobrickor, vet ni vad det är för något? Om en faller så faller alla liksom, sån här våg på ishockeymatcher att de gör på läktaren. Att de gör, reser sig och så går det, ja ni vet, ni, ja, jag kan inte förklara, men fattar ni inte vad jag säger i alla fall? En våg, vågen, det var som en så ungefär. Att där blev de andedöpta och så gick det framåt och så passerade det mig här. Det, och det tog några minuter, men de, det var starkt för så. De grät och de jublade och de talade i tunga mål hela vägen bort till den väggen där. Då sa jag, tack Gud. Tack Gud, ett Guds verk. Jag stod som åskådare. Gud gjorde jobbet. Om Guds härlighet ska komma till din församling, då måste du, din pastor, din ledare, dina äldste och allt vad de kallas för, förstå att det är bara Gud som kan göra jobbet. Ni kan det inte. Mig förutan kan ni ingenting göra. Står det i det här talet som Jesus höll före predikan här. Mig förutan kan ni absolut ingenting göra. Ni kan det inte, ni är körda helt. Men när ni tillåter Gud göra jobbet, då kan ni få bli åskådare. Precis som prästerna i tabernaklet, de bara stod och tittade på vad Gud gjorde. Halleluja, vilket bra vittnesbörd du hade. Det där med snuset tyckte jag var helt härligt. Jag säger inte att det är någon stor synd att snusa, men jag har bara snusat en gång, men jag gör aldrig om det, måste säga, för det var det värsta jag varit med om. Det var några som skulle späxa med mig och gav mig för många år sedan en snusdosa, så jag tänkte jag ska i alla fall kolla. Men jag fattar inte de som kan ta en andra gång, för det var hemskt. Så jag har prövat på syndens liv jag också, förstår du, en enda gång. Men det var en tillfällighet. Men du, det var så härligt att Gud hjälpte dig att förstå. Det går inte att klara det där i egen kraft. Det är bara Gud som gör jobbet. Och du som är avundsjuk, du klarar inte egen kraft. Det är härligheten som måste komma. Du som är bitter, du klarar inte att bli befriad själv. Du måste bli åskådare för att Guds härlighet drabbar dig. Och du blir löst ifrån allt det där som du håller på med. För de flesta synder i Guds församling är inte snus och inte alkohol och inte någon sånt där stora saker om stöld och sånt. Det är förtal, det är skvaller, det är kiv, det är bråk, det är avundsjukor och allt sånt där. Som har samma onda orena källa som allt det där andra som vi säger är stora hemska synder. Men det som kan göra skillnad, det är när Guds doxa, Guds härlighet, Guds skönhet, Guds ljuvlighet kommer in i församlingen. Och så blir vi alla åskådare och får bara se vad Gud gör. Det är detta han vill visa oss i himlen när vi kommer dit.
Och så är han så generös, han säger, men Ove, jag kan inte hålla mig. Jag kan inte hålla mig, du måste få lite av det redan här på jorden. Nu kommer det till dig, om du bara vill bli åskådare och inte vill köra ditt eget race i Guds rike. Men om du bara vill stilla ner dig lite och tillåta mig göra jobbet, så ska du få se Guds härlighet. Jag har gjort ditt namn känt för dem, beder han här. Och jag ska göra det känt. För att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Det ligger nära härlighetsepitetet, det här med kärleken. Halleluja. Så som han sände sin son av kärlek, så sänder han dig till den uppgift du fick medan du ännu simmade i fostervattnet i din moders kropp. För när du simmade runt där under tiden du var ett foster, så var skaparguden där och följde sitt program varje vecka för hur en människa ska mogna fram till födelse. Och då skötte han inte bara om att din kropp formades och dina extremiteter växte ut och inälvorna kom på plats under 9 månader. Utan han var också där och placerade in en kallelse. Djupt i det vi kallar för det innersta av en människa. Din ande. Ja, men jag har ingen kallelse, sa den där medelålders kvinnan. Och en kvart senare satt hon och berättade om den för mig. Att jag skulle vilja vara diakonissa. Det var ett embryo som hon aldrig under kanske många år som kristen hade gett en chans att växa fram. För hon tyckte hon var för dålig och för enkel och vad det nu var för alla ursäkter vet inte jag. Det finns i Sverige, i varenda församling, väldigt mycket av potentiell närvaro av kallelse, men vi erkänner den aldrig. Vi har mindervärdeskomplex. Pastorn har en kallelse, missionärerna har det, men inte jag. Men jag kan vara med ändå och hjälpa till. Men när härligheten kommer, då förlöses den. Och när jag hade kontakt, förstår du, med det pastor Louise Steven borta i Quito. Efter den här kampanjen så var det så gripande, för att i ett mejl skrev han: nu har vi redan skickat flera missionärer till Spanien. Sånt brydde vi oss inte om förut, men när vi blev andedöpta så måste vi ut med evangeliet i hela världen. Då vaknade han upp. Det hände något med kallelsen när härligheten drabbade dem. Och så skrev han: nu har jag skickat flera ungdomar på bibelkurser, för de ska ut på stan och evangelisera. Nu måste vi hjälpa dem så de får lite kunskap och kommer igång, så de går på bibelkurser, för nu ska vi inta den här staden. Sånt hade vi aldrig pratat om innan. Men nu sen härligheten från Gud kom, då blev det aktuellt. Och en gång skrev han: nu har jag skickat några av våra bästa fina ungdomar till pastorsseminariet, för nu vill de bli pastorer. Kallelsen hade fötts fram i härlighetens närvaro. Och det som var mest intressant av alltihop, som i alla fall jag tyckte var både roligt och gripande, det var när han skrev om en vanlig syster i församlingen. Tänk att de hade vanliga systrar i den församlingen. Så här skrev han: den här systern kom hem från jobbet, tror jag. Och så skulle hon laga mat, för mannen kom från sitt jobb och ungdomarna kom från sina skolor. Och så står hon där vid spisen och lagar mat en vanlig veckodag. Och så var hon nyandedöpt, för det hade hon blivit under våra möten där. Och så hör hon en röst i sitt innersta när hon står där och lagar mat: åk in till Elbatan-kyrkan nu och profetera till pastor Louise Steven. Så här skriver pastor Louise Steven till mig. Berätta det. Ja, det gör jag. Så svarar nyandedöpta. Gammalandedöpta, de ska fasta och be en vecka innan de fattar vad Gud säger. Men nyandedöpta, de hör vad Gud säger. Så när mannen kom: nu får ni äta själva, för jag ska inte vara med idag.
Vad ska du ta vägen då? Jag ska in i kyrkan. Ja, men det är inga möten. Vad ska du göra där? Gud har sagt att jag ska dit. Vad ska du göra där då? Ja, sa hon och drog lite på det. Kanske nästan inte vågade säga. Men hon sa det. Jag ska profetera till pastorn. Ska du profetera? Du har väl aldrig profeterat? Nej, men det blir första gången. Guds ande, rösten i mitt innersta sa det. Och så kom ungdomarna hem och sa, nu ska ni äta med pappa här för jag måste åka nu, jag har annat för mig. Vad ska du göra? Ja, hon ska profetera för pastorn, sa mannen. Åh, morsan, nu har du blivit för överande, ska du profetera? Det är låst i varenda dörr i kyrkan, det finns ingenting där. Då åker jag i alla fall, för har Gud sagt, det är alltid någon dörr som är öppen för mig. Det som har, de som har blivit berörda av den heliga ande och härligheten, de tror på vad Gud säger. Alla dörrar var låsta, utom en, den till kontoret. Hon gick in där och där satt pastorn vid sitt skrivbord. Han tittade och sa, kommer du syster? Det var den här vanliga systern i församlingen som han skrev om. Vad har du på hjärtat då? Ja, jag var hemma och lagade mat för min familj kom och vi skulle äta. Men då sa den heliga ande som jag har fått i mitt hjärta nu som du vet, att jag ska åka hit till dig, sa hon. Men vad har du för ärende då? Ja, han sa att jag ska profetera för dig, sa hon. Ska du det, sa han. Det var spännande. Ja, men det är ett problem, sa hon. För jag har aldrig profeterat förut. Så först måste du berätta lite för mig hur man gör. För du är ju min pastor. Ja, men kära du, jag vet inte vad jag ska svara på det. För jag har inget att säga om det. Jag vet inte det själv nästan. För det har inte varit min grej det här med karismatik förut. Så att... Men du kanske kan be till mig, be för mig bara så här vanligt, be till Gud för mig då. Så kanske det blir en profetia. Ja, men det var ett bra förslag tyckte och då kör vi på den linjen. Så hon började be för sin pastor där. Och så när hon hade bett lite vanligt på spanska där så kom hon in under den heliga andes kraft och började profetera. Bönen gick över till det profetiska. Så skriver han till mig, ser du. Du förstår, broder Ove, stod det i brevet eller mejlet att efter kampanjen när du var här, när vi så många, många blev andedöpta, så har vi fått kritik. Det är en falang i kyrkan som ogillar detta. De vill inte ha det och de bråkar nu med oss. Och jag satt här och bad på mitt kontor. Gud, hjälp mig. Vad ska jag göra? Hur ska jag hantera detta? Jag vet inte hur jag gör. Och så kommer en vanlig syster i församling. Hon var vanlig därför att hon har aldrig bett högt, aldrig profeterat, aldrig predikat. Hon var en sån här vanlig syster i församlingen och profeterar för första gången och löser ut hela problemet. Hon säger precis allt som jag behövde höra. Så stod det i brevet, i mejlet. Tack och lov för alla vanliga systrar i församlingen som får med Gud att göra. Då kan det hända något, absolut. Och vanliga bröder också för den delen. Och när vi kom till sista mötet på den kampanjen. Då var det ett crescendo, kan man säga så. För när mötet hade hållit på i många timmar. Jag tror att det började klockan 18 på söndagen. Och när klockan var 22:45 på kvällen. Då kände jag att nu är det nog färdigt. Nu kan vi nog avsluta. Då gick pastor Louise Steven fram och han hade suttit på sjunde bänken men så på slutet hade han gått fram och satt sig närmare. Jag tänkte, nu har det lossnat för honom. Han vågar bekänna färg lite nu för nu sitter han nästan på första snart. Och så går han fram och säger så här, nu ska vi avsluta mötet. Han var så där lite formell och lite försiktig och en sån här fin pastor. Och då vill jag framföra församlingens varma tack till pastor Ove Linderskär och hans svenska team. Tack. Och innan vi avslutar så vände jag mig till församlingens medlemmar och så skulle jag bara vilja ge en viktig information innan vi avbryter mötet. Informationen är den att församlingen har nu fått en ny pastor och den nya pastorn, det är den gamla pastorn som under den här veckan har blivit en ny pastor för han har blivit döpt i den helige ande. Det var bara det jag ville säga. Tack för ikväll och välkommen nästa söndag. Vet du vad som hände då? Då bröt det ut en karismatisk applåd. Har ni hört om någon sån någon gång? Men den var karismatisk. För den var från... Alltså de bara applåderade. Och när den ebbade ut så reste sig alla och började prisa Gud. Och så började mötet om på nytt nästan. För nu var pastorn igenom. Och nu kan det bli någonting nytt när vi har pastorn också med oss på vägen. Och så skedde detta underbara
som fortsatte under en lång tid här i Elbatan-kyrkan. Halleluja. Tro mig. I dessa bygder med så mycket församlingar. Så många församlingar. Så många kristna, så många pastorer, så många församlingsledningar. Gud längtar efter den dagen då ni tillåter härligheten från Gud ta över. Så alla dessa ledare får för en stund bli åskådare. Och pastorer som har ett behov av kontroll. Och släppa kontrollen i tillit på att Gud har kontrollen. Så sker miraklet som skedde i Elbatan-kyrkan. Amen. Nu ber vi tillsammans. Kära Jesus. Tack för din förbön. Tack att timmarna före din egen död så bad du för oss. Så som du ber för oss på Faderns högra sida hela tiden. Nu. Du bad om vår andliga enhet. Och jag ber dig att du ska få bönesvar snart. Ibland tycker vi att bönesvaret är så långt borta för vi är oeniga. Men gör ett mirakel, Gud. Och att vi blir sända. Och att du ska få bönhörelse i din bön som griper mig så djupt. Att du vill, önskar och drömmer om den dag då vi kommer hem till din himmel. Och du bara väntar på att få välkomna oss för att du ska visa oss, guida oss, berätta för oss om din härlighet. Gör ett mirakel här ikväll. Och öppna nya församlingsdörrar. Runt om både stora och små församlingar för en ny öppenhet för evangelium. Och en ny öppenhet för smörjelsen. Och en ny öppenhet, Herre, för den härlighet som du vill visa församlingar idag. I Jesu Kristi namn. Amen.